Hej och välkommen till podden Under körsbärsträdet. I det här avsnittet får vi möta musikern och konstnären Liten Falkeholm. Liten växte upp i Norrköping men flyttade till Stockholm i början av 70-talet. Hon har bland annat spelat i kultbanden Eldkvarn och Tant Strul. Nu har hon spelat in en ny skiva med bandet Svart Smultron som hon har tillsammans med Malena Jönsson. Skivan kommer nästa år. Liten ska även ha en konstutställning på Galleri Bellman i januari. Då sitter jag hemma hos Liten Falkeholm i Birkastan. Hej Liten.
Hej.
Hur är livet?
Det tar i trä. Bra.
Bra, bra. Och jag har precis kommit hem till det här. Jättefin lägenhet alltså. Liten lägenhet men väldigt mycket böcker och konst. Och man blir verkligen... Så kommer man in i ett litet dockskåp kanske. Händes det så. Trivs här?
Ja, vi trivs jättebra.
Men du har precis varit inne i studion nu och jobbat. Vad är det för någonting? Berätta.
Ska bli en CD. Vi har släppt en singel precis på LRUT institutet som ligger på Spotify. Men i februari eller mars kommer med LP:n. Vi släpper väl en del singlar däremellan så att säga. Vi har precis masterat klart de andra låtarna.
Och vilket band är det?
Svart Smultron.
Svart Smultron.
Och det är jag och Malena Jönsson.
Och vad spelar ni för musik här?
Vad vi spelar för musik, ja. Vad Svart Smultron är för något.
Ja, vad Svart Smultron är för någonting.
Ja, det är Malenas vackra keyboard och mina texter och min bas. Om det stora i det lilla.
Och, men om man backar då, du växte upp i Norrköping har jag förstått.
Japp.
Och hur var livet i Norrköping?
Man ville flytta. Man ville flytta så fort man kunde. Så jag hade väl någon plan från 13 år så kunde jag ta tåget när jag hade fått pengar ifrån kören och åka upp och handla några kläder. Och då såg jag ju Stockholm i all sin glans. Och jag ville flytta för att gå på konstskola och träffa människor som var som jag själv.
Men hur var du som barn då?
Otroligt frågvis var jag. Feg på fysiska plan var jag feg, kan man säga.
Vad syftar du på då?
Inget bra på att hoppa från högsta i badtornet. Nej. Eller, alltså, gymnastik var ju inte min grej, kan jag gott säga. Men när det gällde musik, alltså sjunga, spela eller måla, så hade jag någon slags självförtroende. Mamma spelar piano och pappa målar, så...
Men de jobbade som konstnär och musiker?
Nej, eller? Inte deras generation. De hade ju inte en suck. De var ju tvungna att försörja sig. Men morsan var otroligt bra på piano. Och jag tror att det är därför jag trivs att sjunga till Malenas piano. De har lite samma sätt att tolka. För vi stod runt mamma och sjöng.
Men när hittade du musiken så att säga?
Ja, men då var jag ju putte. Jag började med kören. Man kunde vänta tills man var 8. Så var man med i kyrkokören. Och då kunde man, fick man privatlektioner av organisten där. Så kunde man spela piano för honom också. Så att det var från 8-årsåldern. Men sen var det musikklass från 10.
Men kyrkokören, var du kyrkligt aktiv?
Nej, inte i övrigt. Det var otroligt ifrågasättande med prästerna när de skulle hyscha oss och sådär. Så sa jag, får vi inte vara glada för? Ska vi inte vara glada? Så jag var lite jobbig och lite rufsig i håret. Alla andra var ju sådär lite ordningsammare. Men jag tyckte om känslan med alla röster som samlas och den koncentrationen som man får. Bästa sättet att lära sig noter också, för man är så illa tvungen att hänga med.
Men vad var bästa ämnet i skolan då?
Vad sa du?
Bästa ämnet i skolan då? Hade du något favoritämne?
Ja, det var ju naturligtvis musik och bild.
Bild, förstås.
Ja. Och sämsta var gympa.
Men vad gillade du för musik då, som, när du var barn?
Då var man ju mycket påverkad av mammas val. Det var ju liksom kyrkjuvärn och sånt som vi stod och sjöng runt pianot. Sen kommer brorsan in med tåblåtar och började sjunga. Och sen började han spela i lite band. Så satt man som liten plutt och lyssnade när de spelade. Den egna smaken kom ju successivt med Pugh Rogefeldt och så när jag kanske var 16. Ta pipan ur käften din hund. Alltså surra bara Johnny var ju bara wow. Mm. Så. Och Kapten Bifart också.
Men hade du någon sån musikalisk punkt i livet när du upptäckte någon ny musik och så?
Ja, det gjorde man väl hela tiden.
Men ingen sån här dusch när du upptäckte något speciellt?
Det tycker jag var långt senare när jag hörde Atomic Swing en gång. Alltså när jag var vuxen. Alltså när man minns exakt ögonblicket. Mm. Var man satt i bilen, vad man gjorde. Som barn så minns jag inte de ögonblicken riktigt. Utan det var jag och min polare som lyssnade på Pugh. Framförallt Pugh. Sen internationell harvester, alltså Trädgård och stenar innan de blev träden så att säga. Mm. Det var också en upplevelse, den här organiska som var, som aldrig tog slut, som bara rullade på. Det minns jag tydligt, det var utanför museet i Norrköping. Mm.
Men vilken var den första konserten du var på då?
Alltså det var ju Ola och Janglers. Och så var det så att jag var ju pytteliten. Och så började de spela sent. Och så hade mamma och pappa sagt, nej nu ska du vara hemma 10:00. Nej men kan man inte börja? Nej men du ska vara hemma. Och jag ringde och försökte få. Så jag fick väl höra 2 låtar och så kom jag hem och böla. Och då sa mamma, nej men så noga hade du inte behövt vara. Sen hörde man ju många på ungdomsgårdarna när jag var liten. Så kom ju banden till ungdomsgårdarna. Vilket ju var skitbra.
Och när var du liten ungefär kan vi säga?
Jag var liten. Är man 13 om man går på ungdomsgården? Det är man va?
Ja, något sånt.
67.
Okej. Okay. Mm. Och när började du spela? Du har spelat mycket bas i ditt liv. Hur hittar du in till basen då?
Grejen var att Tony och jag blev ju köra, alltså basisten i Elkvarn. Vi kände ju varandra sen.
Tony Thorén alltså?
Ja, just det. Som jag sen var gift med i 25 år. Men, då spelade jag xylofon i Elkvarn.
Sen, ja, du var med i början av Elkvarn, första åren där?
Ja, visst. Mm. Ja.
Och spelade xylofon?
Ja, just det. Men sen när vi slutade tjejerna, då hade jag en plan att för de här pengarna, vi fick pengar för de år vi hade jobbat, så ville jag bort brudarna där, så vi fick ju pengar. Och då köpte jag en basrigg. En skitdålig, jag var så envis. Den här ska jag ha, men den är jättedålig, så tror ni. Nej, den skulle jag ha. Jag bytte ut den så småningom. Men då började jag på hans gamla Rickenbacker, som sen min dotter också började spela bas på. Som hon har numera.
För du var med i Eldkvarn på första skivan. Första skivan.
Var nej, det, inte Elisabeth.
Inte Elisabeth. Var det den som hette Piska med hårt i början?
Ja.
Då var inte du med?
Nej, inte första. Alltså jag var med i bandet. Vi bytte namn till skivan Long It Weekend. Till okay. Deras platta nummer 2. Så jag var med på platta 2 och 3.
Okej, okay, med Eldkvarn. Och hur var livet? Hur kom du in på Eldkvarn? Hur träffades ni?
De var ju också Norrköpingsbor, men Plura och Karla kände inte jag i Norrköping. Tony och jag hade ramlat på varandra, var lite förtjusta varandra på avstånd. Och sen bodde vi i kollektiv, då repade de i källaren. Och vi satt som små troll och lyssnade, och sen så började man spela. Det var en annan tid, då hoppar man ju med så att säga.
På vilket sätt var det en annan tid då? Det var en jättestor, när du tänker på just i det här sammanhanget.
Jo, att alla kan. Alltså det fanns en möjlighet att alla kan. Alltså var ju, jag upplevde ju själva den här proggtiden var ju en slags förlaga inför punken. Även om punken var mycket jag. Och proggen var vi. Så fanns det något gemensamt att alla kan, alla ska ha möjlighet på något sätt. Men sen stramas ju det där. Och då stramade ju Eldkvarn upp sig också. Vill bara vara killar och vara ett par stycken. Och då hade jag en dröm om att spela bas och finnas. För xylofonen var jävligt svår att få hörbar ute. Och sen fylltrattar som står från andra sidan och slår med något skit på den. Väldigt svår att micka upp live. Och då längtade jag efter efter det här följsamma ligga i botten där man liksom ständigt finns. Så då tog det, jag slutade LKM på sommaren det året.
Vilket år kan det vara? 70...
Jag fyllde 25.
79.
Så sen på hösten då hade en tjej i vårat hus, Titti, och Kersti hade snackat om att starta ett band och så möttes vi tre. Så att det, sen byttes det lite folk ganska fort i Älvkvarn. Och sen, eller i Tansrun så kommer Kajsa och...
Kajsa Grytta.
Ja.
Men så, då hade du flyttat till Stockholm förstås då?
Ja, oh ja. 72 flyttade jag.
Och hur kändes det att flytta till Stockholm då?
Underbart var det. Och jag var en riktig lantis. Alltså jag gick ju in överallt, hej! Och in på alla grejer, hej! Och de var inte dugg intresserad av att prata med mig. Det var ju lite smärtsamt att det inte fanns något intresse. Men jag gick liksom stan runt för att lära känna stan, hur den satt ihop.
Och då var det alltså konsten också viktig. Ja. Vilket var viktigast, konsten eller musiken var viktigast för dig då?
Då gick jag på konstskolan.
Vilken konstskola gick du på då?
Först gick jag på Grundis och sen gick jag på Pernby Smålandsskola. Och den låg på Gamla Brogatan. Mitt i smeten låg i Grundis.
Mm.
Och Pernbys ligger ju fortfarande vid Snickarbacken.
Ja, just det.
Mm.
Borta vid Stureplan nästan.
Ja, precis, Engelbrektsplan. Ja.
Men vilket var viktigast för musiken eller konsten på den tiden? Eller var det lika eller var det en helhet?
Då hade jag ju inte... Jag hade ju inte hittat basen, eller xylofonen, utan den, jag hade ju alltid spelat piano, men det hade jag ju inte i kollektivet. Så några år lyssnade jag ju bara. Sen när jag kom med då 75, tre år senare, så blev det musiken. Och sen var ju det parallellt. Sen målade jag inte på länge, alltså inte på riktigt som jag gör nu, alltså varje dag. Det gjorde jag ju inte tanstrulåren eller framåt. Utan då målade jag ibland. Så att det har ju fluktuerat vilket som har varit viktigast, så att säga.
Men du nämnde kollektivet. Vad var det för kollektiv?
Mm. Ja, det var ju vi stackare från Norrköping då. Älvkvarn flyttade ju in, eller Piskamort på den tiden. Flyttade ju upp samtidigt några veckor efter mig.
Och alltså då hela bandet då, med Plura och ja. Carla och Tony.
Ja. Och sen så... Och då bodde jag hos min syrra i Midsommarkransen. Sen så skulle Plura flytta och då ringde Tony mig och sa, nu kan du flytta hit. Så, och så gjorde jag det.
Och var låg kollektivet?
Det låg då i Edsviken, precis i vattnet, vid båtvägen. Ja. Sen så flyttade jag senare till Kungsholmstorg.
Okej. Okay. Och vilka fler? Var det många? Var det Eldkvarnsgänget som bodde där? Var det fler?
Ja, och sen var det någons tjej. Kurtas tjej, för Kurta, det var ju lite annan sättning på Älvkvarn på den tiden, alltså på Piskan. Carla på trummor och så.
Så Carla spelade trummor i början?
Från början, ja.
Och Plura, gitarr och sång, och ja. Tony på bas?
Ja.
Och du på xylofon?
Ja, och Kurt och Stefan på keyboard.
Okay. Häftigt. Men du nämnde Tant Strula som blev en stor... Hur fann ni varandra?
Ja, det var först var det tre brudar som kände varandra som grannar och som vänner. Och sen så, Stina var ju med ett kort tag också, Stina Berge. Fast sen hittade hon Pink och vi tog Kajsa från det
Pink
hållet.
Ja.
Okay. Och Kajsa hade sett en liten gullig tjej spela gitarr på... En ungdomsgård som hon jobbade på och det var Kajsa. Mm. Jag kan fråga henne, sa hon. Och så kom Kajsa. Och det var ju då det tog ju skruv då när Kajsa kom. Att det liksom blev... Ja, på allvar och riktigt. Man är ju tvungen att vilja lika mycket faktiskt. Jag hade ju småbarn, men det hade ju inte de andra. Men... För att...
Så du var lite äldre än de andra då förstås?
Ja, visst. Visst.
Och hur... Hur funkade det bandet om du skulle vara hemma med småbarnen? Och de ville ta...
Ja, det var inte så, de var inte så förstående på den tiden. Nu är de ju världens bästa morsor hela bunten. Men då var de inte så förstående. Men Maja fick ju vara med överallt. Jag krävde ju det så att säga. Men vi kunde ju åka iväg 3 veckor till Danmark och så. Det blir inte att snacka om, bara åk. 3 veckor och nu så här. Så. Det kunde bli sådana diskussioner. Men de var ju pyttesmå. Alltså, Malena var ju bara 16 när vi började spela. Hon kunde i och för sig ofta vara den klokare. Så det var inte så mycket med ålder att göra.
Men och, har du något starkt minne då från tantstrultiden? Något så här extra starkt?
Ja, väldigt många minnen från tantstrul. Alltså det har ju påverkat hela ens liv. Alltså tantstrulåren.
Mm.
De var ju fantastiska på alla sätt och vis. Häftigaste tillfället är ju Roskilde. Det går inte att komma ifrån. Och det var också att det var, vi visste att det var vårt sista gig. Vi skulle avsluta hela grejen.
Det var 85.
Så, ja.
Mitten på 80-talet.
Ja, 85. Mm. Och då visste man att varenda ton man tog på bas. Det här är för fan sista gången. Nu har vi gjort lite revivals 2012. Men då visste vi ju inte det. Mm. Och det blev ju väldigt magiskt. Det är den starkaste känslan, absolut.
Och ni bodde nästan tillsammans alltid också?
Ja, Kajsa och Nike gjorde ju det lite grann. Okay. De bodde ju tillsammans. Och så bodde väl Micke och Malena. När Micke var med första året, men Micke, han var inte med då. Micke Rudi, Västerlund också. Mm. Han var med första plattan, så han var inte med Roskilde. För Nike kom ju in ett år senare, vad ska jag säga. Hon kom ju lite senare. Ett år kanske det inte var. Ja, hon spelar ju på platta 2 och 3. Och så är det Micke på trummen på första plattan.
Men och sen var Sebastian också på slutet.
Mm.
Sebastian Öberg.
Mm. Han var ju med på bägge sista plattorna. Ja, det är han.
Men tantstrul, det var ju liksom... Det kan man säga att det är en av de mest betydelsefulla svenska punk- och new wave-banden på 80-talet nästan. Och,
ja, så var det.
Och det måste liksom betytt mycket för dig, som sagt. Men hur påverkade det dig idag? Tänk tillbaka att det var...
Alltså det har påverkat mig på alla plan hela livet igenom, måste jag säga. Alltså för att man träffar folk, det gör vi alla 4, alla 5. Alltså folk som man har betytt något för och som du kan få ett nytt jobb för att, du är liten eller Malena från tantstrul. Alltså, eller man träffar människor som man har betytt en massa för. Så att det var otroligt viktigt för oss, hela bunten.
Men, och sen, men när bandet tog slut 85 då, måste liksom, det har varit, dels hade du barn då, men sen också att du hade liksom... Det där bandet måste blivit ett stort hålrum, eller blev det skönt?
Ja,
eller?
Det kommer en låt om det på platta, så du får höra sen.
Det kommer komma en. Okay. Ja. Men om du skulle inte berätta om låten och berätta om hur kändes det för dig?
Det var ju ganska fruktansvärt, för helt plötsligt skulle Kajsa och Malena köra själva utan mig och Nike. Splittringen från Älvkvarn var mer, då kände jag att nu är jag på väg mot någonting annat. Det var liksom ingen skada skedd på det viset, utan då hade jag ett mål att jag ville bli basist och köra. Men när tantstrul tog slut, det var ju mycket hårdare, verkligen. Och jag var tvungen att försöka hitta, börja skriva låtar och hitta en egen väg ut ur det.
Men Kajsa och Malena, de drog vid. Det var ingen konflikt eller sånt där?
Nej, alltså man var ju ganska tillåtande på den där tiden. Så att det ändå hände. Men, gud vad taskiga ni är! Och sen var det väl inte, sen var det väl inte mer. Det var inte mer ord än så. Och nej. De hade ju en jättefin karriär ihop sen, de två. Så.
Men och när ni spelade med tantstrul, hur... Det var Kajsa som gjorde låtarna, eller vem gjorde ni låtarna tillsammans, eller hur funkade det?
Kajsa skrev i majoriteten, Nike skrev några på varje, och jag skrev, och jag hade en översatt bara. Men första plattan så var det ju lite mer att man samarbetade, men det var ju Kajsa som blev så skicklig på att skriva. Mm. Och det är en fantastisk låtskrivare, så... Sen spelade vi på det sättet att när det kom en ny låt så... läste Kajsa ofta texten. Och vi... jag spelade bas efter vad det var hon sjöng, kan jag ju säga. Och så fungerade vi allihop. Att det var inte bara akkorden man kör, utan det är, vad vill hon säga, vad ska det vara för form på det här. Det var väldigt byggt kring den känsla som låten förmedlade, så att säga.
Men så, och din musikaliska bana efter Tandstrul då? Du började skriva egna låtar? Så.
Ja, så släppte jag några singlar. Som
under
inte,
eget namn då, eller?
Ja, som inte gjorde så mycket väsen av sig. Och sen jobbade jag med en clown. Och vi gjorde föreställningar för barn med dockor och sånt. Mm. Men sen har jag haft de orena efter det. Så.
Ja, de orena. Vad är det för någonting då?
Det är ett band. Ja. Som vi hade i 10 år nästan, tror jag.
Och vad spelade ni för något?
Ja, det är jävligt svårt att förklara. Du får lyssna, det finns på Spotify.
Jag har lyssnat lite på dem faktiskt.
Ja, det finns 3 plattor. Mm. Det var Danne som skrev väldigt speciella fina texter. Och sen gjorde vi själva låtarna ihop. Det var väldigt kollektivt arbete när vi gjorde låtarna. Vi hade förtjänat en större publik. För att man tappar ju stinget om inte någon älskar den tillräckligt mycket. Så att säga. Mm. Men det är värt att lyssna på. Framförallt första plattan tycker jag är fantastisk. Och världens gulligaste människor. Det var 30 år mellan mig och trummisen.
Och en av deras.
Marcus Saine Andersson. Okay. Vänta, Carl. Ja, Mackan, allmänt kallad. Ja, Mackan. Och sen Oscar ifrån Knivdarby som du kanske hört talas om. På gitarr. Och så Daniel Palmnet som låtskrivare, eller textskrivare får säga, textmakare och sångare. Och så jag på bas.
Jag får folk kolla upp, lyssna upp den på Spotify då.
Ja.
Men och parallellt med det här så jobbade du också med din konst då, som ligger på konst.
Mm.
Hur gick det till?
Alltså konsten fick ju vila när musiken har varit som mest aktivt, så fick ju det backa. Mm. Nu är jag så gammal så att allting får plats. Men när man har småbarn och band och försöker överleva på alla möjliga sätt, då fick inte det plats. Då kunde jag göra några små grejer någon gång ibland. Men inte måla varje dag som jag gör numera.
Men jag tänker, du hade både musiken och konsten och barnen.
Mm.
Eller barnet.
Barnet.
Det måste liksom svårt.
Ja, och sen hade jag en jävla epilepsi också som kunde störa det hela. Men,
och den triggades kanske mer när du blev stressad också.
Ja, det kunde det bli. Efter Roskilde fick jag jätteanfall i bussen, för att då kommer det när man vilar liksom. Mm. För där är det inte så lätt att överleva på natten. Liksom. Alla är försvunna och alla är avspackade och alla är väck. Inte så bra för en epileptiker riktigt.
Mm. Men, och du har också jobbat mycket med teater.
Mm.
Barnteater, framförallt.
Mm.
Och gjort dockor och sånt där. Du pekade tidigare på några dockor.
Ja, de hänger där. Det där är de första som jag hade då i Värmland när jag åkte runt med clownen. Sen hade Malena och jag med Tant Sol. Vi hade också en föreställning då. Eller,
vad var Tant Sol? Var inte Kajsa också med?
Nej, men Nike.
Nike var så. Nike var med.
Från början så var det Nike och Malena och en extern dockmakare. Sen, och då var det 2 föreställningar som jag regisserade, för jag hade gått en regiutbildning. Och sen gjorde Malena och jag en pjäs där jag gjorde dockorna och musiken och så. För då hade de småbarn också. De 2 har jag haft det långt senare än.
Ni var inte riktigt i fas.
Helt olika. Du var ju min stor. Mitt barnbarn är ju bara mindre än 5 år yngre än Malenas yngsta. Alltså, de är ju närmare. Okay.
Men som jag sa, Tandstrul, ni var ju betydelsefullt band på den här tiden. Men det fanns också en betydelsefull kulturförening som hette Oasen som låg i Rågsved.
Mm.
Var du
där? Ja, där gjorde vi vårt första gig. Jo.
Ja, och vad betyder Oasen för dig?
Ja, det betyder att det var möjlighet att se annan musik som man gillar, och den där livsglädjen som fanns där. Men jag hade ju inte tid att hänga på såna ställen. Jag hade ju ett barn hemma och en man som turnerade, så att jag var tvungen att lira och dra för det mesta. Så att det var nog viktigare för dem som var yngre.
Förstås, ja.
Ja.
Och så. Men, och 90-talet då? Vad gjorde du med på 90-talet då?
Mm. Då bodde vi, första halvan av 90-talet så bodde vi i Värmland. Och då jobbade jag med den här clownen och vår föreställning med Jimmy där, så han som hänger där. Världens bästa clown. Jag grät första gången jag såg henne, för att hon är så jävla rolig. Så att man...
Vad heter hon, sa du?
Vad hon heter, ja. Britt Adamsson.
Okej. Okay.
Hon är gift med Anders Lind som har Silence. Vi bodde precis vid Silence.
Koppom, ja. Precis, ja. 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 Ja, så det var, jobbade du på Silence också då, någonting då?
Min man gjorde det.
Okej.
Okay. Och då bodde vi i vårt sommarhus året runt, min dotters högstadien, så att hon fick bo på landet och har häst och allt det där. Ett tag i sitt liv.
Mm. Och
det... Andra halvan så kom... Efter den perioden så kom jag tillbaka till stan och gick den här regiutbildningen. Då.
Mm.
Och då spelade jag trummor eftersom jag hade bott i skogen. Gick liksom inte att repa bas för sig själv. Det blir så jävla konstigt. Men däremot, lira trummor för sig själv, det kan man ju göra länge som helst. Så att jag fick ett trumset, så att jag satt i lillstugan och spelade trummor. Så att när jag kom tillbaka till stan så spelade jag med en del gäng och spelade trummor. Och...
Vilka, var några speciella band?
Ja, då är totalt okända men väldigt underbara. Bland annat Kila som var min dotters band egentligen. Hon spelade i bas.
Ja, din dotter spelar band i bandet?
Lemur spelade hon i. Ja.
Okay.
Och då hoppade jag in för att deras trummis var så rädd live. Gick inte. Hon liksom dog. Hon var ju begåvad som helst men liksom var för rädd. Så då spelade jag trummor en period, ganska lång period spelade jag trummor.
Och sen var det mycket teaterarbeten därefter också.
Mm. Och då, ja, och innan, alltså jag jobbade som tekniker och sådär under...
Vilken typ av tekniker?
Ja, först var jag belysningsarbetare, heter det på den tiden, ljustekniker. Sen skötte jag myggorna på Kina teatern precis efter Tanstru, slutet av 80-talet där. Så jobbar jag på musicals där.
Mm.
Där. Jag gillar musicals.
Ja. Kan du berätta om vad det var för någonting?
Att jobba med myggorna, eller?
Nej, musicals.
Ja, det var Annika Tugan och Cats och West Side Story.
Mm.
De jobbar på. Och myggorna är ju att man liksom ser till att de hörs ut och man sitter med lurar och... Man gullar med alla när de går på. Så. Däremot är det ju lite jobbigt att de andra går på och man själv sitter kvar. Som man är van att stå på andra sidan dekoren så är det ju lite dödande, kan man ju säga.
Mm. Men, och hur tycker du, nu har du bott, hur länge har du bott den här lägenheten?
Faktiskt skitlänge, 21 år.
21 år, så det måste vara någonstans där under, runt 2000.
Skilsmässan, ja.
Skilsmässan då.
Mm.
Och hur tycker du att... Den här delen av stan har förändrats.
Ja, alltså den här delen av stan är ju väldigt mycket belamrad av människor med stålar. Tyvärr. Alla är ju inte så i mitt hus. Alltså de flesta är bostadsrätter, men alla. Vi är ett gäng som inte äger våra lägenheter. Men det är ju en klassskillnad. Men nu tycker jag att det har ändrats de sista åren till... En positivare stämning. Ett tag var det inte en jäkel som hälsade i trappan fast man liksom bodde i samma... Nu var det kommit unga, fina, glada, snälla människor. Men det skiljer ju stadsdelarna. Men även söder är ju väldigt förändrat sen jag kom till Stockholm.
Var det på gott och ont då?
Ja, mycket på ont skulle jag säga. Alltså det är full rulle hela tiden. Mm. Och det är inga sådana där, förut var det ju väldigt mycket hantverkare ut med gatorna. Alltså i källarplan var det ju alla möjliga, ja, sådana yrken i varenda hörn. De har ju inte en suck att bo där nu. Nej. Och att människor utan pengar inte ska få bo i sin egen stad, det är helt absurt.
Mm. Ja, det har blivit väldigt mycket små lokaler som har försvunnit, med de små teatrarna som fanns.
Ja.
Ju,
ja.
Som, ja. olika orsaker.
Försöker komma på något positivt då med Södermalm. Ja, det kan ju vara att Götgatan var jävligt ödslig då när det inte var någonting. Hornsgatan, vissa delar var också ödsligt. Men ett tag så till, alltså jag älskar, Mariaberget är ju fantastiskt. Alltså de små kullerstensområdena, de är naturligtvis helt fantastiska. Det går ju inte att komma ifrån.
Och Vittabergsparken tycker jag också.
Ja.
Det gamla fina hela.
Ja.
Men studieprojektet då, där du är inne nu då, ni kommer släppa skiva snart. Berätta, vad är det för någonting som händer?
Jo, alltså Svartsmultron har ju funnits länge och då en konstellation, jag och Birgitta Linder, gitarrist från Lemur. Mm. Vi startade Svartsmultron med mina låtar och mina texter. Så nu är det ju en del gamla låtar och en del helt nya. För vi var på Skottvång på såna residens, Malena och jag. Och då fick man vara där en vecka och så lirar man på Skottvångsgruva efteråt. Mm.
Och du, ja, det är en fantastisk scen också.
Ja, det är fantastiskt. Och hela grejen var väldigt fin. Så där satte vi två helt nya låtar. Så det är lite olika ålder på låtarna. Mm. En del precis nya och en del äldre. Det har varit väldigt roligt att spela in. Det är Axel Jonsson Stridbäck som har mixat och spelat in. Och han är jäkel på att få det att låta skitfint när man sjunger, alltså i lurarna, så att man känner att oj, jag har kontroll över min röst här.
Och en singel släppt?
Ja, med två låtar på.
Två låtar, och så kommer förlängden komma?
Februari eller något sånt. Mars.
Coolt. Men det är väldigt roligt, men alla de här projekten, både teater och musiken och konsten. Det hänger ihop liksom lite allt på något sätt.
Det hänger väl, alltså allt jag gör, det har jag tänkt på själv. Allt jag gör är ju, vare sig det är text eller bild, så är det intresset för människorna och brist på möten eller möten. Men mycket tankar kring när människor möts och vad människor tänker på och vad som gör oss till det vi är. Det är ju ett intresse för människor och historia. Jag tycker om att berätta en historia från A till Ö. Eller vad ska jag säga? Både textmässigt och bildmässigt.
Ja, för man lyssnar på dina texter och dina bilder så är det ju väldigt mycket människor. Liksom. Ja, det finns någonstans liksom, grunden är liksom en person som du berättar någonting om. Antingen om det är en bild eller en text.
Så är det.
Har du några sådana influenser från som barndom, någon som påverkat, någon person som påverkat att du har allting kommit ur dig själv så att säga? Bortsett från Pugg då kanske?
Jag gillar ju Velvet Underground och Lou Reeds texter. Mm. Alltså hans förmåga att beskriva människor som ingen annan människa beskriver med kärlek. Han lyckas ju beskriva alla utsatta människor med sån inlevelse och kärlek, tycker jag. Mm. Han har nog textmässigt påverkat mig mest. Tror jag. Mm. Sen älskar jag ju Pluras texter. Jag älskar Kajsas texter. Jag älskar Peter Lemarks texter. Men mina är inte alls på samma sätt. Det är någonting annat.
Nej, det är ju du som har skrivit dem också förstås. Mm. Har man en annan bakgrund till förstås. Och så. Men annars då? Vad händer mer annars i livet?
Jag har fullt upp med de här två grejerna kan jag bara säga. Att rama in, att inte oroa mig för hur det blir med utställningsveckan och hur många som kommer att komma.
Ja, just det. Du har utställning. Vilket datum var utställning?
6 januari 6 till den 13.
Sälj ut dina tavlor på galleri
Bellman. På Bellmansgatan.
Och de håller på att inramas här nu för fullt.
Och det är en himla tur att jag har en man som kan göra det. För annars så kostar ju inramningen mer än själva verket så att säga. Det är svindyrt.
Du blir creddad din man också i podden.
Ja, på att göra det. John är bäst.
John är bäst. Vad kul. Men och, är det någon skillnad liksom, alltså, dina tavlor utifrån tidigare utställningar? Eller har du förändrats? Kan du se någon förändring i dina verk?
Det är ju det jag inte riktigt vet. Men Om du tänker den som är där, det är ju en senare, den är ju lite annorlunda än de här, men det är också ett sorgligare motiv. Så att det är svårt
nu
att
är det
säga.
Här podd, så, men det känns som att de är ganska, ansiktena ser lite ledsna ut.
Ja, det är en begravning så att...
Ja, det var ju tur att jag inte sa något tvärtom.
Ja, jag har svårt att se det själv, men jag hoppas att jag utvecklas åt något vettigt håll.
Mm.
Grejen var att innan pandemin och innan jag fick tid att måla så här mycket, så hade jag sådana krav på mig själv att det skulle liksom, nu är det en kaffekopp här, nu ska det se ut som en kaffekopp. Och när jag släppte tanken om hur verkligheten ska se ut och jävla mycket skuggor jag ska ha och bara gick in på det här jag vill beskriva, då släppte den rädslan. Då kunde jag släppa. Jag gör som jag vill, så som jag ser verkligheten. Och då kom fantasin på ett helt annat sätt än vad det var som ung. Jag är mycket mer fantasi nu än som ung. Både musikaliskt och bildmässigt. Och det tror jag också är att man vet att man, eller jag vet att jag är äldre, så varje gång man står på scen till exempel, så det kan vara sista jävla gången och det här ska bli så jävla bra och det ska bli så jävla kul. Att lyckas ta tillvara på den glädje som det är att stå på scen till exempel, eller att ställa ut. Ta tillvara på glädjen har kommit mycket mer ju äldre jag blir, eftersom livet är inte för evigt. Det är ju i 20-årsåldern att man tror att det ska rinna på liksom evighet, fast det inte gör det. Så jag tycker att jag kan njuta mer av både att lira och att måla nu för tiden.
Mm. Och du nämnde pandemin där, när det var som värst under pandemin, då kunde du utnyttja den stillheten med att skapa då, eller?
Mm. Mm. Absolut. Och den första utställningen, då var ju fortfarande pandemin höll på. Så att jag kunde inte ha en vernissage på vanligt vis, utan folk fick komma ett par stycken i taget. Och jag kör fortfarande så att godiset och sånt där är i papp. Chipsen är i påse, ja, men för säkerhets skull bara. Men det påverkade ju på det viset att det inte var mycket folk på samma gång, utan folk kom pö om pö liksom. Men det är väldigt roligt. Jag hade ingen förväntan att det skulle vara så intressant i själva mötet med publiken som tittar på tavlor, så att säga. Utan jag trodde att det skulle vara mer en passiv sysselsättning, men jätteroligt. Och folks egna tankar och egna minnen och undran. Och jättekul faktiskt. Verkligen jättekul.
Ser du någon skillnad på publiken? Hur folk upplever dina tavlor nu jämfört med för 20 år sedan?
Ja, det gör jag ju. Jag kan tycka att jag är väl sent utvecklad antagligen. Men jag tycker jag får mer kärlek nu när jag gör någonting än vad jag fick när jag var yngre. Men jag var väl också osäkrare, så att det sitter väl ihop, tror jag.
Ja, kanske man är känslor och då kanske man små saker, det kan vara både och det där, hur man tar saker. Vissa saker kan man höra en positiv kommentar, så tar man det jättemycket, och sen så kan man få en negativ som inte var särskilt förankrad, ändå så förstör det hela liksom, projektet. Liksom.
Ja, visst är det så. Men jag hade inte den röda tråden när jag var yngre, när jag målade, på samma sätt som jag upplever att jag har som äldre.
Mm.
På något vis.
Var kommer den ifrån då, tror du, den röda tråden som du ser?
Det kommer att jag vågar beskriva mitt eget liv, eller vad ska jag säga, på ett annat sätt. Vågar beskriva bristen på närhet kanske och komplicerade situationer mer än vad jag vågade när jag var yngre, tror jag.
Mm. Men hade du bra självförtroende när du var barn och så? Du sa att du var lite kaxig.
Det var ju alltid så. Morsan spelade så jävla bra piano, så det kunde man inte spela. Det lät ju för jävligt när jag spelade, och fantastiskt när hon spelade. Pappa som har gjort den där då.
Den tavlan, ja.
Mm. Han såg jag ju upp till så himla mycket. Så att de var ju alltid bättre. Men jag kämpade ju på där, förstås. Satt ju och tecknade och vi...
Men fick ni, jag menar, var det pappa och mamma som jobbade med musik och konst? Fick du bra uppmuntran? Eller hur kände...
Ja, men det var ju inte så där. Åh, vad du är bra. Mm. Det var lite mer sådär, lite halvdag. Ja, men vad kul. Och, går nog bra. Mamma var nog mer stolt. Och när hans tru kom igång var hon ju väldigt stolt. Men hon var ju en sån som inte sa det direkt. Utan det fick man höra... Din mamma är jättestolt över det. Men hon var inte en sån som...
Men hon kom på spelningarna så?
Ja, så länge hon var frisk. Det gjorde hon. Ja.
Jag tänker, och din dotter då? Maja hette hon, va?
Och numera heter hon Blenda, men hon hette Maja från början.
Ja, men jag tänker, hur har du kunnat liksom uppmuntra henne? För hon håller på med musik också, som du sa.
Ja.
Och kanske också konst, eller?
Ja, hon provar lite. Hon är otroligt rädd att göra misstag när hon tecknar och sådär. Men hon provar lite. Jag försöker uppmuntra henne både som... Hon är jättebra basist. Hon är...
Hon basist också som ja. Mamma och pappa.
När hon var 16 kom hon hem. Ah, det blir barnsen. Hon hade provat alla möjliga. Så hon fick, då fick hon Rickenbacken då, som jag också hade börjat på. Som jag började på alla tre.
Vad heter den?
En Rickenbacker.
Ja, vad var en Rickenbacker då?
Rickenbacker är en skitbra basgitarr, en gammal. Som hon
och den
har.
Började du på?
Tony
jag och du och Maja. Maja. Mm. Och hur gammal är den basen då?
Jag tror att den är 67. Va? Så att det blir någonting 55. Nu. Mm.
För det är ju väldigt intressant det där. Man ser hur liksom, antingen blir man som sina föräldrar. Mm. Eller blir man tvärtom sina föräldrar eller någonstans där. Och på vissa sätt så har du blivit som dina föräldrar, men på vilka sätt har du blivit tvärtom då?
Ja, vi målar ju inte likadant och vi spelar ju inte likadant, men mamma och Malena, jag tror att det var därför jag kände mig så hemma när vi började göra den här svartsmultron-grejen. Mm. För att där hade vi stått alla fyra barn runt mammorna och spelat piano, och hon spelade också på det här organiska viset som Malena gör. Så att Malena är närmare mamma.
Men, Malena organisk, hur kan du beskriva det liksom, om man inte har hört? För det är väldigt mycket melodier. Eller?
Ja, hon använder ju verkligen hela pianot. Mm. Och väldigt melodiöst. Och när hon kommer riktigt i gasen, alltså om hon tycker att basen, att låten är skitbra, då är hon ju omotståndligt bra. Och gör världens grejer på plattan, tycker jag.
Och den här svartsmultronskivan?
Ja. Ja, hon är fantastisk.
Men det är ju häftigt att ni har kunnat hålla kontakten så länge liksom. Och,
ja,
och
ja.
Fortfarande ha musikalisk... Ja.
Så är det ju med alla oss fyra. Att vi har någon slags inbyggd ryggmärg i att vi vet hur den andra musikaliskt tänker.
Alla fyra, du menar du alltså...
Ja, Nike, Kajsa, Malena.
Nike,
ja.
Kajsa. Men det var ni fyra som var liksom
ja.
Järngänget där i ja. Tandstrula. Men lite andra.
Och sen kom Sebastian. Ja.
Träffas ni fortfarande alla fyra, eller?
Ja, men nu är det länge sedan vi sågs alla
kanske
fyra.
Kanske dags för en återförening
alla...
snart?
Ja, nej. Men, vi var och såg Nike när hon spelade med Kenny Håkansson. Och då var både Malena och jag. Mm. Och så naturligtvis Nike där. Då var vi alla tre i alla fall. Alla fyra ett litet tag sedan.
Men ni har haft några återföreningar med Tandstrul.
Mm.
Fast hette ni någonting annat?
Vad sa du?
Hette ni något, du kallar ni er
för... Jaha, du menar, ja, Arnt Fass. När vi åkte till New York. Ja.
Vad var det för någonting då? USA.
Vi fick för oss att vi skulle åka till USA. Malena var inte intresserad av det projektet, så vi var tre av oss. Mm. Åkte iväg. Och då skrev vi låtar, alla tre, på engelska. Och så gjorde vi fyra gig i New York. Därav låten i New York. Och det var, alltså det intressanta med New York, förutom att jag älskade New York. Det trodde jag inte jag skulle göra, men det gjorde jag. Det intressanta med den resan var att det var så utanför alla normer som man kan uppleva att Sverige har. Det var ju inte ett ljud om vilken ålder. Vi var då kanske 50-årsåldern eller vad jag kan ha varit då. Men det var liksom inte ett ljud. Nej, glöm det där. Vi skiter fullständigt i hur gamla ni är. Öppnare på det viset än vad Sverige var en period. Nu tycker jag inte det är så, men...
Men jag upplever att det är mer hinder i Sverige?
Då upplevde jag att det var mer åldersfixerat i Sverige än det lilla jag såg av New York, så att säga. Men... Och det fanns ett socialt intresse som förvånade mig, och att man ville prata politik. Och man, jag trodde att folk i USA absolut inte ville tala politik och absolut inte var öppna. Jag trodde det skulle vara väldigt slutet, men det var det inte. Det räckte ju att gå in i närmaste speceriaffär, så var de ju väldigt kommunikativa och intresserade. Mm. Giggen, de gick väl okej. Men,
kom det några folk?
Ja, det gjorde jag, men det var väl inga hårresande mängder folk. Men det var också på mindre ställen i för sig. Men det var en härlig upplevelse av ett samhälle som då i alla fall inte kändes så indelat i små kotterier. Jag tror att vi har kanske mer förmåga att göra det. Mm. Men det är bara vad jag tror. Det är bara vad jag tror.
Men ni ska inte återförena tantstrulen?
Nej, jag tror inte det
som
blir
tantstrul.
Av. Jag tror inte det blir av. Jag tror inte Kajsa är intresserad av det framförallt. Nej, det tror jag inte. Vi har ju en platta som vi inte har använt på de här reunion. Den sista som vi gjorde.
Okej, varför inte?
Det blev bara inte så. Så skulle det vara något, så skulle det vara den plattan i så fall.
Och den plattan är, vad heter den skivan?
Jag önskar dig.
Jag önskar dig. Och vilken var din favoritskiva av dem? Skivorna gav ut med tantstrul.
Jo, alltså jag tycker om dem allihopa. Mm. Men Amazon är väl den mest slagkraftiga. Men den första är väldigt gullig. Och den sista ganska, de är bra på olika sätt.
De är jämnbra. Okay. Jag tycker alla, jag har... haft av alla skivorna. Jag tycker de var väldigt liksom, bra plattor helt enkelt.
Ja.
Amazon är ju jätte... Den ja. Låten också är jättefin.
Ja.
Och så. Men du har också jobbat som skådespelare också kanske? Eller har du gjort mer på teatern?
Nej, det är ju inte så mycket. Det är ju i den här då med clownen jag jobbar. Vi hade två föreställningar. Vi hade en för barn.
Mm.
Då var det ju både dockor och skådespeleri. Sen hade vi en lite mer varieté-grej på kvällen. Eftersom hon var klar. Hon var ju så jävla rolig. Och då kompade jag henne mer. Hon spelade sax.
Mm.
Sen hade jag en teatergrupp ett tag. Då spelade jag ju lite. Men det var en liten pluttergrupp.
Vad heter den?
Knockout. Teater Knockout.
Men, barn, men du har inte jobbat med dina dockor? Du har inte spelat?
Men Malena och jag hade ju sen Alice och Rut... Hittar ett lejonskåp.
Mm. Alice och Rut hittade ett lejonskåp.
Mm.
Okej, okay. Vad innehöll det lejonskåpet?
Det innehöll en jävla massa medlemmar. Alltså en liten dockor av olika modeller som bodde på olika våningar. Om du tänker att det vore ett hus så bodde de där. Och det stora dramat i det hela var att själva prinsessan hade försvunnit.
Mm.
Alltså som var... ifrån långt, långt bort ifrån. Så de höll på att leta både katter och fåglar. Mm. Åke och Knut. Vad jävligt roligt var det ju.
Mm. Cool. Och sen har du också jobbat, hörde jag, som 3D-animatör.
Ja, jo.
Och du hade kurser det och...
Ja, hur vet du det?
Ja.
Det har du tagit reda på.
Alltså, nej, jag har ju mina kontakter.
Ja, vet. Jag förstår. Ja. Jag gick ju på Graphic Studio då i 2 år. Men det var också mina skilsmässor. När jag började där så skulle jag skilja mig efter 25 år. Så att jag var ju inte i någon vidare värst skick.
Men kanske var skönt göra någonting helt annat än vad man brukar.
Ja, det var ju det. För att de såg inte mig som Tony och liten. Utan det var ju bara liten.
Mm.
Han fanns ju liksom inte för dem. Det var ju väldigt bra.
Mm.
Och sen så jobbade jag som lärare på gymnasiet där då i 3D. Och det roliga var att 3D var ju så ung, så ny. Och ungarna var ju så jävla vetgiriga. Så de låg ju före, så att man var tvungen liksom att, man var ju tvungen att plugga mycket och ligga före dem.
Ja, men det har ju hänt väldigt mycket med tekniken.
Väldigt mycket.
Ja, det går ju fort fortfarande. Ja. Fast man tror att nu kan det inte bli bättre, så
Nej.
Det blir ännu bättre.
Då var det ju så. Jag gillade själva de här fysikaliska sakerna. Jag gillade att göra hav, rök, bomber, alltså allt sånt där. Och nu kan man ju liksom trycka in hur man vill ha sitt hav. Då fick man hålla på och prova hur jävla mycket vågor man skulle ha och lägga in. Nu tror jag att det är betydligt enklare. Maja var ju helt nytt då. Det var ju Maja 3 eller något. När vi, sen hade vi en liten
Maja
film.
Maja 3.
M-A-Y-A.
Vad är det då?
Ett av de första 3D-animeringsprogrammen.
Okej, okay, ja, det är inte riktigt.
Nej. Så det var ju nytt då. Så sen så startade vi en liten firma där vi gjorde lite grejer men väldigt svårt att försörja sig på. Vi gjorde till Historiska museet. Om deras historiska världar. Och det var himla kul för att då fick man gå ner i arkiv och kolla hur såg kyrkorna ut, hur såg vikingaboningarna ut. Och det intressanta var att allt här stammade liksom från samma källa. Så man tänker, är det så här vetenskap funkar? Det finns en källa. Skulle den jävla källan vara fel, då är ju allting fel. Det var mycket märkligt för allting återgick till liksom ett slags, upplevde jag.
Intressant.
Och då började jag tänka, hur är vetenskapen? Hur pass kan man lita på vetenskap?
Tror du man kan lita på vetenskap?
Nej, inte på alla punkter, nej.
Vilken vetenskap tror du är mest opålitlig, så att säga?
Den med störst vinning i, förstås. Mm. Alltså när det gäller faror för klimatet och världen. Mm. Där fuskas det säkert väldigt mycket med fakta, jag tänker mig.
Tänker mig på klimatförändringar och sånt där. Ja. Har du någon inställning eller har du någon fakta om det?
Nej, jag har ju ingen. Jag har ju ingen fakta. Man kan ju bara gå efter sitt liv. Mm. Alltså förr var det 30 minus på vintern när vi bodde i Värmland. Mm. Hela vintrarna början av 90-talet var 30. Mm. Alltså i det här kalla omoderna huset. Det är inte ofta man kommer ner i 30. Alltså, och vad beror det på? Skulle det vara att jorden helt plötsligt har fått för sig någonting annat? Jag är inte säker på det. Och så mycket som vi skitar ner i haven. Jag törs inte ens tänka på vad fiskarna får i sig. Jag är ju vegetarian av skäl att absolut inte äta eller döda djur. Finns inte.
Har du alltid varit sån?
Ja, sen jag var 13.
Du var 13 och åt den sista fisk alltså?
Mm. Ja, jag hade någon, för sen kom ju min epilepsi och då åt jag lite ett tag där. För att jag ville äta upp mig efter anfallen sådär.
Men hur funkar epilepsi liksom? Hur pass dålig blir man efter det liksom, i ditt fall?
Jag har haft perioder när jag varit dåligt väldigt länge. Efter liksom 3 veckor så går man runt kvarteret som bara öde med hunden. För att bli jävligt svag. Mm. Det tyckte jag inte. Jag blev lika. Alltså jag hade ju ett uppehåll på 17 år. Det kom det anfall. Jag trodde jag var fri. Sen kom de tillbaka igen, tyvärr.
Får man någon liksom så här varningsbrev?
Ja,
nu
men
det
nu
komma.
Fick jag en jävligt kort varning, måste jag säga. Sen var kanske en minut. Eller. Jag följde bara en vecka sedan i badrummet. Oj. 2 veckor sedan. Nu vaknar ju John av att han hörde att jag föll. Men han har ju inte tagit emot mig. Jag slår
din
mig.
Man alltså.
Mm. Ja. Jag slår mig. Och därför har ju hunden blivit väldigt. Han vaktar ju mig när vi går och någon främling kommer fram. Till exempel så är hans ansvar att Matte, ska du hålla dig borta från honom. Han blir lite orolig.
Och vad heter hunden?
Buster.
Buster. Jag har lite cred till Buster också.
Ja, han är världens bästa. Verkligen.
Men har du jobbat någonting med filmprojekt också?
Nej, det är bara andra som då har filmat när man har gjort videos och så, men jag har faktiskt inte gjort det. Mer än när vi var på med 3D på skolan så gjorde vi till, vad fan heter det band? Antik. Mm. Så gjorde vi, och till Mera mål så gjorde vi 3D-grejer som sen flyttade in i de filmerna. Det var lite roligt. Men annars har inte jag jobbat med film. Skulle vara jävligt roligt däremot. Kan
kanske
jag tänka mig.
Får slänga ut en.
Ja, precis. Precis.
En jobb.
Det är det som är roligt. Att så mycket är roligt.
Mm. Ja.
Säga.
Det är det som är roligt. Att så mycket är roligt. Mm. Kanske. Tack så jättemycket. Liten för att jag fick komma hem till dig.
Tack. Tack
att det var roligt. Lycka till med utställningarna och nya skivan och alla projekten.
Tack. Tillsammans.
Tack så mycket.
Och tack för att ni lyssnade också.